Bollklubben den 14 juli. Känn er välkomna. Alexander Axén och Nordin Gasic har laddat hela vägen sedan förra veckan här med ett nytt avsnitt. Härligt att se, ni ser avslappnade ut och ja, sommarhärliga. Hur mår ni?
Mår kanon bra. Efter en lång helg och mycket bilkörande kom jag hem igår natt. Så i morse upp tidigt, barnen skulle bada 8 på morgonen redan, så jag mår kanon. In i hetluften direkt.
Du ogillar inte att köra bil, du?
Nej, jag har inga problem med det faktiskt.
Och en som jag har fått äran att åka bil med för första gången i mitt liv de senaste dagarna, det är Alexander Axén, som möjligtvis var inspirerad till att man ska ta körkort. För vilken föredömlig körning, Alec. Lugnt och behagligt och så vidare. Hur mår du?
Ja, från de här vita knutarna du hade på händerna till att du ändå slappnade av lite och höll det bara i dörren, så måste jag säga att det kändes tryggt faktiskt att ha det bredvid.
Hur många bilar backade förbi er på motorvägen är den stora frågan.
Axel, vad har jag sagt till dig? Vad har jag sagt till dig, Axel? Man kör ordentligt.
Ja, det var det väldigt noga med att det är lugnt. Man kör lugnt, det bara ta det lugnt i pressade lägen och så vidare. Men du var ju dock riktigt pressad där. Vi åkte, vi ska säga det till alla som lyssnar, vi åkte ju från Hällevik då till Malmö, och vi hade ju en jättetrevlig tur där, Alec, men sen när vi kom fram så visade sig att det var ett kissnöde de senaste 45 minuterna, så det var ju nästan panik.
Ja, det var tur att det stod ett träd utanför hotellet där som jag orienterade in i. Det tog jag aldrig slut heller faktiskt. Det var ju så här, du vet, när man har så där jävla ont, alltså, så var det. Så att det hade, en halv mil till hade inte gått. Alltså. Då hade jag fått bli Lasse Kongo i någon gammal flaska någonstans. Bara,
liksom. Vad kul att du inte sa någonting heller, utan det bara kom från absolut ingenstans. Du måste springa ut, jag måste kissa.
Det var slut faktiskt där, så var det. Men det var ju en bild på oss tre. Och det var ju så här, vem ska bort? Och det var ju jag, för att jag hade ju körkort. Nordin hade ju inte där förra hösten ett tag, det vet jag om, och inte du, Axel. Så att han kan sitta där och skratta att folk backar om och grejer. Men jag satt på de här tågen och kämpade.
Ja, det var en mardröm måste jag säga.
Ja. Ja, lite bilsnack här då inledningsvis i bollklubben den 14 juli. Det blir en hel del fotboll också. Vi har ju sett mycket matcher den här helgen. Ska vi ta den senaste då? Den som spelades under måndagskvällen mellan Djurgården och Halmstad. Nordin, du var där och jobbade och såg Djurgården vinna komfortabelt mot HBK. Det var inget snack, va?
Nej, det var det ju inte. Grejen var, om man tänker på matchen, bara, jag tycker ändå Halmstad var rätt så okej. Snudd till och med på bra första halvlek, sysslar efter 10 minuter ungefär. Men sen när man kollar på det nyktert, så är det ju, även om de har en lite boll på offside plan halva och sådär, så är det ju inte mycket målchanser. Och Djurgården gjorde 2 under första, kunde gjort faktiskt ett par till. Sen är ju andra halvlek, första 25 är ju Djurgården totalt överlägsna. Så det blev ju ungefär som man hade tänkt sig på förhand, att Halmstad skulle ha en tuff kväll.
Och firma Hägglund Lien fortsätter att producera poäng, Alec.
Ja, det är imponerande. Hägglund är ju inne i sånt stim. Alltså, man ser ju, han tycker det är skitkul, springer runt där. Allt bara kommer till honom. Han spelar sin bästa fotboll någonsin nu, utan tvekan om det här, liksom. Och så har du Lien då som har börjat gjort mål, och man har börjat hittat honom och börjat förstått hur man ska använda honom och sådär typ. Så att Djurgården just nu ser ju riktigt, riktigt bra ut. Det är liksom, det är kul att se dem.
Hur gick snacket, Nordin, om Mattias Hiltanen? Det har varit en del rubriker efteråt här. Han började ju på bänken den här matchen. Det blev ju inte någon flytt här till den här klubben som det snackades om. Hur snackades om det efteråt?
Nej, men när jag kom dit, så tänkte jag så här, okej, han är med liksom, såg truppen och du vet allt det här, då är med, då tänkte jag, det är väl lugnt. Men så ser man att han börjar på bänken, då börjar man ju fundera, vad är det som händer? Och i efterhand, när man läser lite på intervjuer och grejer, så verkar det ju varit en grej under veckan, helt klart, med han. Kanske större än vad jag hade tänkt på från början liksom, att han var ju väldigt tydlig med, jag ville lämna, jag var överens med klubben och tuffaste perioden i mitt liv och sådär. Sen Det är fortfarande en pojke liksom, så man får ju ha förståelse för det, men ibland börjar man undra lite hur representanterna tänker i vissa lägen. Det är inte så att den här killen är på en dålig plats och att han inte kommer hitta klubban. Han spelar ju vecka in, vecka ut egentligen i en av Sveriges största lag. Så att få panik för att du inte ska gå till franska ligan känns sådär i det hela. Känns som att hans representanter och folk runt om hade kunnat lugna ner honom lite. För nu kostar det ju honom en match från start.
Men det måste väl ändå vara svårt, när jag tänker att du som spelare har varit i de här gamla spelare och har varit i de här situationerna för. Hur svårt är det att hantera? Alltså när man vet om att det kan vara nära någon klubb och så blir det inte av och så ska man istället ställa om. Och...
Det är klart att det är svårhanterligt. Det är ingen snack om det. Men jag förstår ändå spelare som kanske spelar lite mindre klubbar när det dyker upp en klubb på det sättet att du vill lämna. Men han spelar ju, som jag sa innan, en av Sveriges största klubbar som också är bra. Han spelar vecka in, vecka ut. Han är 18 år. Så att det kommer en klubb, jag tror att det var Toulouse. Det är ju inte så att knäna droppar liksom av det. Att det är någon fantastisk klubb på det sättet. Liksom. Men ja, jag självklart har jag förståelse. Det är fortfarande, det är ju en pojke alltså. Man får inte glömma det. Så att... Det blev vad det blev. Får vi se det. Jag tror det här kommer vara en följetong med honom här under det här transferfönstret.
Hur hanterar man sådana situationer som tränare, Alec?
Ja, det är ju svårt. Det är lite som Nordin säger. Det är ju representanter som ligger på, säkert familj, han själv. Så måste man tänka på laget. Vad är bäst för laget? Vad är bäst för alltihopa? Så att det är mycket, mycket svårare än vad folk tror. Det är inte bara att säga så här, tyst nu, gå ut och spela. För att det är inte så. Jag har haft problem med spelare som har varit på tre ställen i huvudet samtidigt och sådär. Och det blir inte bra. Så att jag hade nog inte ens haft med han på bänken faktiskt. För att det liksom verkligen avdramatisera allting nu. För nu blir det tusen frågor. Fokus på det. Han är ju fortfarande, det kanske säkert upprör att inte han fick lämna och sådär. Men visst var det snack om flera hundra miljoner för honom. Och nu läser man så här runt 50, 55 typ. Vad är det som har hänt typ?
Ja, det är en bra fråga. Sen får vi se om det där stämmer med 50 miljoner 55 i det. Men precis som du säger, det var ju snack att det fanns bud på över 100 från klubbar, och vilket uppenbarligen inte verkar stämma då. Det är inte så att hans marknadsvärde har gått ner. Han är fortfarande spelat vecka in, vecka ut i Djurgården. Så att vi får väl se vad det blir i slutändan, men det är väl... Det blir ganska självklart, Aleka och Axel, att den killen någonting kommer ju ske här under sommaren på ett eller annat sätt, känner jag.
Ja, vi får se vad som händer kring Mattias Hiltanen. Det vi vet är alltså att Djurgården tar en seger mot 3-0 mot Halmstad och rör sig uppåt i tabellen. Den stora rubriken annars från den här omgången handlar väl om IFK Göteborg och den smällen de åkte på mot Malmö FF. 4-0 till MFF i det här klassikermötet. Stefan Billborn var ifrågasatt innan av en del. Det blev inte färre av den varan, eller mindre av den varan, efter matchen mot Malmö. Ska vi ta lite situationen i Göteborg? Vi alla tre var ju på plats i Malmö och såg Göteborg falla igenom. De inledde starkt de första minuterna, hade flera möjligheter och hade kunnat göra både 1 och 2-0 faktiskt. Men sen så tar ju Malmö över helt och i slutändan så är de ju överkörda Göteborg. Vad tänker du, Alec, om situationen i IFK?
Ja, men att man kan förlora fotbollsmatcher, det är ingen tvekan. Så kan det göra. Och Malmö borta är svårt och sådär. Men det är på sättet. Det här påminner väldigt mycket om Djurgårdsmatchen när man fick stryk med 6-0 också. Ingen ryggrad, ingen som vet vad man ska göra, inget tryck, ingenting. Och sen blir det intervju i halvtid och då står man och pratar om vi måste våga mer med bollen, vi måste vara mer rörliga. Alltså total fel fokus på vad man ska göra. Jag älskar Jarlin när han sa jag vägrar gå med på att det där är ens en målchans, sa han ju om 3-0-målet liksom. Vad gör de för någonting? Och har man då fokus på sitt egna spel när man inte kan försvara liksom, de har släppt in 28 mål så här långt. De släppte in 33 på hela förra året. Det är klart att det inte är bra. Och som jag sa, när det ser ut så här, det brukar vara ett tecken på att förändring är på gång, så att säga. Jag hoppas inte det, men jag tror att det är oundvikligt om det ser ut så här.
Det har ju, tränarpart har ju fått stöd av spelarna här. De var ju rätt så tydliga efteråt här, och jag fattar att ni kommer säkert säga vad ska de säga då, och lite så är det kanske, men jag vet, Tobias Heinz bland sa att det var ett klockrent hur vi ska spela och så vidare, och inget fel i matchplan och hit och dit, men oavsett så, eller liksom, även om man säger så man får ju uppenbarligen inte ut det eftersom det ser ut som det gör.
Att spelarna säger att man har förtroende för tränaren och allt det här, det är väldigt sällan vi ser att det är åt andra hållet, att man säger att nej, det har vi inte, eller att man är tveksam i det. Det är klart det har hänt ett par gånger, men
det var väl Lasse Berg-Jonsson förra året, va? Mot FCK, efter ja. FCK-förlusten där. Precis. Från Malmö FF, när han inte riktigt ville säga om han hade något förtroende för Henrik Rydström. Men...
Precis, men rent så här, om jag ställer frågan till er. IFK Göteborg, när har de varit som bäst under Billborn? Ni behöver inte svara, jag kan svara själv. Det är ju egentligen när de har spelat en fotboll som Billborn själv har sagt, jag står inte för den här typen av fotboll, jag vill utveckla det. Då har IFK Göteborg varit som bäst. De har spelat rakare fotboll, när de har lagt upp bollen, varit mer pressande, gått in bakom tidigt. Då har jag börjat fundera att är det då spelarna känner vi vet exakt vad vi ska göra? Det här är jättetydligt. Till att sen när du går tillbaka, så nu ska vi spela den fotbollen vi tror på, den vi vill bedriva, den vi tror ger bäst resultat över tid. Då ser det ut så här varje gång.
Jag hade ett uttryck, det vet du Nordin, gör bara det ni kan, inte det ni vill. Det var ett uttryck, men också keep it simple. Du har helt rätt i det Nordin, jag tror att det är jätteskönt för spelarna när de vet att det ska gå fort, det ska gå bakom, det ska löpas, det ska fightas, det ska pressas. Speciellt när det går dåligt. Ju krångligare grejer du håller på med, desto större chans att det blir strul. Och man kan tycka att fotboll är jätteenkelt, spela till din närmsta passning bara och göra enkelt och sådär typ, men det är också människor vi pratar om liksom, i det här fallet. Och det är många i Göteborg som inte mår bra just nu. Och då göra någonting som är väldigt, väldigt enkelt istället. 3-4 grejer offensivt, 3-4 grejer defensivt. Och sen jobba stenhårt med det. Och jag är ju inne på att man ska sätta en startelva. Norden är ju inte där, men jag säger det. Sätt en startelva, jobba med dem, jobba med på sättet du måste spela. Och sen är det ju också vilka spelare du har. Det finns inga snickare på mitten. Det finns inga som är jättebra på mitten. Varför ska du spela över mitten då? Spela över dem istället, säger jag. För att det är mer gnuggisar än vad det är spelare. Och gör det bara enkelt. Det är det enklaste tips jag kan ge till tränare där ute. Gör det bara enkelt.
Men om Billborn inte vill spela så, om han vill utveckla spelet, är han då rätt, och ni tycker att IFK Göteborg bör spela på det sättet, är han då den rätta tränaren att leda IFK Göteborg framåt här?
Det blir ju, alltså med tanke på hur det ser ut nu så känns det som att de har nått vägs ände faktiskt. Utifrån min bild, framförallt efter den här också senaste förlusten här nu, känns det. Det var, kunde släppt in 6-7-8 mål till slut, men jag försöker hela tiden komma tillbaka till så här, okej, när har IFK Göteborg varit som bäst i år? Så är det ju den här matchen mot ÖIS, Mjällby och VSK. Och vad de spelar för typ av fotboll då?
Guys
med. Och vad är det för typ?
De var bra mot Guys.
Det håller jag med om. Det var då de ändrade till, de knuffade upp Erling Mark på mitten och började spela längre, rakare. Alltså, det är då de har varit som bäst. Och då känns det så här, rent utifrån min syn på det, är när du spelar den typen av fotboll, det blir väldigt tydligt, väldigt simpelt spel. Och då är uppenbarligen spelarna mer mottagliga för det här kontra där de gör när de ska utveckla spelen, när de ska bedriva passningsspel bakifrån. Sen är jag helt enig med Axén. IFK Göteborgs inne mitt fält är ju, det är inte passningsskickligaste inne mitt fältet i allsvenskan. Och bollskickligaste. Utan för mig, även om Kruse kan se bra ut ibland när han hämtar någon boll, men det spelas mycket i sidled. Det, för mig är de mer fighters. Och sen har vi ju såklart Heinz som är den här snickaren, den finliraren. Men han har ju också faktiskt visat sig funka även när de spelar längre bollar och han kommer in i spelet i ett senare skede högre upp. Och kan utnyttja sina kvaliteter där. Men ja, för att svara på din fråga, Axel, från min sida känns det som att det var något vägsände i IFK Göteborg. Och jag tror faktiskt att sista chansen för Billborn och Jocke är på fredag.
Jag som tränare där, Axel, skulle vilja att du kom till mig och sa så här: Alec, vinner inte ni mot BP, då får du gå liksom. Jag skulle tycka att det är mycket ärligare. Jag skulle tycka att det är en bra chans. Och då, Nordin, skulle jag vilja se om firma Billborn och Björklund tittar långsiktigt eller kortsiktigt på den här matchen. För det är precis det här jag vill komma till. Att man får börja titta kortsiktigt. Du måste börja vinna fotbollsmatcher. Du kan inte ha ögonen för långt bort med utveckling och vi ska ändra spelet och vi ska göra det här. Alltså, det kan du göra under tiden när det rullar på. Men när du inte får poäng, då handlar det om att bara hitta ett sätt att vinna. Titta på AIK, de här två matcherna nu mot Blåvitt och Mjällby. Det är liksom... ingen av dem ska de kunna vinna egentligen. Men de har 6 poäng. De jobbar stenhårt, de sliter för varandra. De jobbar till sig marginaler. Det rullar på typ. Det kommer göra att man utvecklar spelet i sig. Att de kanske har gjort ganska bra första halvlek mot Blåvitt. Ganska bra mot Mjällby. Och lite svagare andra halvlekar. Men har gnuggat till sig marginalerna. Och det är det här jag menar med att folk tänker då så här, när jag säger gör det enkelt. Då tänker folk, bara sparka och springa och kämpa. Så, nej, men du måste hitta ett sätt att vinna. Och liksom, vad gör man då? Riskminimera där nere. Att du inte tappar bollar. Att du inte ställer till det. Att ni inte spelar så att ni är långa och breda. Som de gnäller också för i halvtid. Att vi är för långa, vi är för breda. Men spela inte så då. Alltså, sätt inte upp laget som att du ska vara lång och bred i det här fallet. Då får du vara närmare varandra och sådana här saker. Så att, det är så många saker som jag menar på att försöka få ihop det nu. Sen när han säger att vi har tränat försvarsspel de sista 5 veckorna, så har jag ju sagt till dig också någon gång, Nordin, att när man får så här stor stryk och sen så börjar man gnugga försvarsspel, det är precis det jag lärde mig i alla fall, det är precis tvärtom du måste göra. För att du vet, om man är dålig på fasta och man tränar fasta hela tiden, så fort man får en fast så känner man bara så här, åh helvete, nu är det igång igen och sådär. Försöka flytta fokus på det. Men på något sätt, alla trodde ju att ta bort Roxon så kommer det bli skitbra där bak. Det var ju ett större haveri än när han spelar, tycker jag.
Det där sista du säger nu håller jag helt med om. Han har ju varit det stora problemet enligt många i försvarsspelet. Han gör så mycket misstag och grejer. Men nu när han inte var med, det var inte så att det såg bättre ut.
Nej, men om du tar Axel, vår vän Jarlin, som i poesi säger, jag vägrar säga att det där är en målchans. Mm. Det kan inte vara finare än så. Alltså. Han är helt ensam mot en 4-5 spelare. Sen när Botheim känner så här, jag får väl masa mig in i straffområdet då. Eftersom han trodde att domaren ska blåsa för att de bara är ute vid kanten där. Och bara kan stöta in den en meter, en och en halv meter från mål. Vad är det för någonting? Alltså, vad är det?
Ja, han är 1-5 till en början, Sjöstrand. Och sen så kommer Botheim in i det. Jag tror till slut att de är 2-6. Jag måste se om den situationen igen. Men det är så sjukt försvarsspel så det finns inte. Och till en början, Felix Eriksson gör ju saker rätt. Han tar honom utåt. Medans Bager bara springer upp ifrån den ytan och ska skydda hans insida på något. Du måste ju lita på din försvarsspelare eller på din kollega att han tar någon utåt. Och sen när du pratar om, som spelarna säger, vi är för långa, vi är för breda, vi är ihåliga liksom. Vad är det Billborn har sagt i nästan varje intervju? Vi måste vara nära varandra när vi spelar. Det är där de pratar om korta spelavstånd till varandra. Och ändå så är det åt alla håll. Så just, alltså rent utifrån när man kollar så är det ju, försöker säga att det inte är kris och det är fullständig kris. Det var ju han sa ju där i intervjun, vi måste erkänna det, att det är kris. Just när man ser Blåvitt så känns det, jag kan inte säga något annat, Axel, jag vet inte vad du tycker, men när man såg den här matchen så kändes det okej, det är slut liksom.
Ja, det blir ju konstigt när det blir, ni var inne på det med försvarsspel, att man har övat, man pratar om det kollektiva försvarsspelet och Joakim Björklund inför match, eller efter AIK-matchen då, snackade om nyförvärv i backlinjen och hit och dit, och om det inte blir bättre och sådär. Och så får man det här liksom beskedet från spelarna. Okej, om man har gått in och varit riktigt skarpa defensivt och hållit nollan, liksom, det kanske hade skickat signaler till spelarna att det där funkade, men så släpper man in 4 och det ser ut på det sättet. Det blir lite märkligt.
Det är verkligen, och jag är helt övertygad om att IFK Göteborg kommer ta in en försvarare. Jag är helt hundra på det. En mittback är garanterat in i det här. Det är inte, vi har ju hört mycket folk, även tränarna, uttrycka sin motor också. Det är för mycket misstag, han somnar ofokuserad. Men är de andra två bättre då? Bager och Elimar, tycker folk ärligt att de har varit bättre?
Han räddar ju upp mycket av dem när han själv spelar. Men sen har han ju varit i det här liksom att så fort han gör misstag så har det blivit bestraffning nästan alltid. Liksom. Det är ju så det är. Och full fokus på honom liksom så. Men han räddar ju upp väldigt mycket situationer också, ska ju gudarna veta.
Han gör ju det på grund av att han är så fysiskt bra. Han är ju jättesnabb. Han tar mycket när de andra går bort sig och gör något fel. Då kan ju han rädda det med sin snabbhet i form när andra lagen går i djupled vid bollbryt eller vill en felplacering, en felrusning. Så räddar han ju upp mycket, men jag förstår ju Billborn och Björklund också. Det är inte så att IFK Göteborg har fantastiska fotbollsspelare. Det har vi pratat om många gånger, Axén. Men jag tycker ändå att på något sätt, när de har varit där så länge, att det borde se bättre ut.
Räcker det med en mittbacksvärvning då? Eller vad behöver IFK Göteborg för att man ska... Jag menar, jag vet om att det är 12 omgångar spelar, men man ligger ändå på kvalplats. Så just nu måste ju bara fokus vara på att ta sig därifrån. Vad behöver man få in för att kunna lyfta?
Om vi ska gå på vad de själva pratar om hela tiden, så pratar de ju om att de behöver ledare. Att det behövs ledarskap. Och då är det ju två rutinerade spelare. Tre kanske i det här... Om man pratar om att vi behöver få ett annat ledarskap, vi behöver mer ledare, mer modiga spelare, mer erfarna. Då de skulle nog behöva en spelare kanske i varje lagdel. Men jag skulle säga att ganska givet att de kommer ta en mittback är helt säker på att de tar in. Sen säkert kanske en inne mittfältare och en offensiv spelare, tror jag.
Skulle det kunna vara Hammar egentligen? Nu verkar det som att han ska hamna i Ögryt och så här, men skulle det kunna vara Hammar?
Att han går till Blåvitt, så frågan är, vill han det?
Ja, det
är väl det.
Jag tänker mer på om det är bra. Jag lägger mig inte i vad de tycker och tänker så. Jag tänker mer på att där skulle han ju kunna få spela direkt egentligen. Det är ju samma med Vlasic, att han eventuellt går till Gais. När han borde egentligen kunna gå till Blåvitt i de här fallen. Och sådär. Det verkar inte som de hänger med riktigt. Alltså, Öjs och Gais är mer prov framåt. Adam Andersson som går dit gör 1+1 direkt. Liksom. Super nu förvärv i mina ögon. Liksom. Jag får inte ihop det.
Nej, sen har ju de... Vi får inte glömma att IFK Göteborg har ju också en aspekt ekonomin i det här. Och de har ju ändå... jag tror inte de har utrymme för jättemycket spelare. Så. Men om jag skulle säga... Hammar hade ju varit perfekt för Blåvitt om du frågar mig, där de behöver den. Det är en stor spelare, en rutinerad som också är den stabil spelare som skulle kunna hålla Roxon i handen och visa honom, du så här gör vi, så här gör vi, inte utbilda honom på ett jäkligt bra sätt. För Hammar har ju ändå en jäkla massa rutin och varit duktig i de klubbarna han har spelat i. Det får vi inte heller underskatta, så det hade inte varit en dum värvning alls. Men jag skulle säga, om inte Hammar så en liknande Hammar skulle jag gått på. En stor, stabil pjäs som jag pratade om innan, som vet vad det går ut på och kan utbilda också bredvid honom på ett helt annorlunda sätt mot vad Erling Mark och Bagare kunde göra.
Och sen om vi säger, de har inte råd, har Gais och Öjs, är de så mycket mer rika än Blåvitt, då är det ett jätteproblem.
Nej, nu menar inte jag att de inte har råd med just Hammar, för det tror jag går att lösa, men överhuvudtaget med ny förvärv så tror jag inte jag att Blåvitt har haft de ekonomiska musklerna för att kunna värva. Vilket vi kan tycka är konstigt, för att för ungefär ett år sedan, eller lite mer än det, kanske två år, de sålde en spelare för 100 mil. Nu försvinner 30 av dem till agenter, tidigare akademi och allt det här. Men det är fortfarande 70 mil som är... Ja, vart de är, ingen aning.
Ska vi säga någonting om MFF också som vinner här med 4-0 och i Göte Hellstrups första match. Skön seger för honom såklart. Smolke glädjebägaren, Oskar Sjöstrand skadad, och det såg riktigt allvarligt ut. Vi har väl inte fått någon bekräftelse än när vi spelar in det här, va? På vad det handlar om, men det såg allvarligt ut.
Om vi börjar med Malmö FF så är det väl precis där vi har pratat om Blåvitt, så kan vi säga precis tvärtom. Där är ju läget i Malmö just nu. Där allt är positivt. Allt flyter på. Tränarbytet blev väldigt lyckat. In med en ny sportchef. Och fått iväg Sigurdsson. Nu säljer han Taha Ali, vad det ser ut som. Och sen så i och för sig där med Sjöstrand. Men allt runt Malmö nu när man ser på det utifrån så är det ju jättepositivt. In med tränare från Boda som jag trodde var egentligen omöjligt att få till Allsvenskan i varje fall. Även om de assisterande och det här absolut. Men Malmö andas positivitet om du frågar mig utifrån i alla fall.
Är det inte väl tidigt att ropa hej, Alec? Det är i och för sig tre raka segrar, men Gert Hedstrup har bara varit där en liten stund.
Kanske att de vinner ingen guld i år, det kan vi slå fast. Men det är också som Nordin säger, med de här lite mer positiva vindarna. Jag tyckte publiken var med på ett sätt som var lite gamla Malmö, fast det var 100 grader på läktarna och sådär. Men att de vill se den här typen av fotboll, breda yttrar, 4-3, var på en sida, swisha över till andra, löpa in, mycket löpningar, mycket aggressivitet. De är på rätt spår, och det är det som gör mig glad i alla fall, att se att Malmö börjar bli Malmö igen. Sen vad det kommer räcka till och att de kommer gå på nitar och sådär, Axel, absolut. Men man måste se en helhet, för att det här året är ju förlorat ändå. Så att nu handlar det bara om att försöka rädda upp det så mycket som möjligt genom utveckling. För det är där det är liksom. Han håller på att lära dem här nu hur man ska spela, hur man ska göra. Och det var väldigt tydliga saker som han gjorde annorlunda redan i första matchen. Och var ju väldigt glad att han hade 7-8 träningar hela tiden mellan varje match. För att kunna utveckla och så här och ta det lite lugnt framåt. Och, ja, jag håller med dig. Och fick väldigt gott intryck av Filip Berglund också som... Jag tror att det var jättenyttigt att han var i Hammarby i mellansteget där för att se storklubb, för att se lite hur de tänker och sånt. Men han har med sig sin gedigna arbetserfarenhet själv från mindre klubbar och sånt, som gör att man får vara lite klurig, man får jobba lite och vända och vrida lite på saker och så samtidigt komma in till en välfungerande organisation som är stor så här. Så att, det är, just nu så är Malmö har gjort väldigt, väldigt mycket rätt.
Det var precis när du sa också, Axel, förlåt att jag bryter det, det är inte för tidigt att ropa hej än. Det är inte så att jag har sagt att jag ropar hej i det, utan jag bara ser bilden här och nu är ju att det är jättepositivt kontra hur det var för 2 månader sedan i Malmö. Det har förändrats väldigt fort i både organisationsmässigt där Scheimer också fick lämna, men också tränarna, och få in de här två och sen få de här segrarna som de ändå har fått där med Guillermo Molins mot Halmstad, den här degen, och sen nu den här mot Blåvitt. Det är svårt att säga att det inte känns som att Malmö andas väldigt positivt just nu.
Nej, jag håller med dig, Nordin. Men du, vad kommer hända där då, tror du? Filip Berglund var ju som sagt i studion och pratade, och det är inget snack om att det kommer hända grejer, att en del spelare kommer försvinna eftersom de spelar bara en match i veckan nu när det inte är något Europaspel. Och man kommer väl ta in en hel del spelare också?
Ja, det tror jag att de kommer. Jag tror att det kommer ske en hel del i Malmö i det här transferfönstret. Jag tror att en del spelare kommer få lämna, och sen tror jag att man kommer ta in någon spelare, skulle jag tippa på. Jag tror att de tar in en ytter, vilket kanske är ganska självklart nu med när de var lite för många, men nu helt plötsligt är de för få. Så där är jag rätt så säker på att man tar in. Och sen tror jag att man tar in en innermittfältare i Malmö FF, skulle jag tippa. Sen tror jag att ett flertal spelare kommer få röra på sig faktiskt, rent utifrån min bild av när vi snackade med Filip Ellerund i studion, att de håller på att prata om en struktur i truppen, A, B, C-spelare, hur den strukturen ska se ut med åldersmässigt A-spelare och allt det här. Så finns det en del spelare där som jag tror kommer få packa väskan, men som Malmö inte kommer vilja satsa på.
Och det såg vi mot Göteborg också, Alec, att det var ju rätt så mycket unga spelare, en hel del egna produkter och så vidare. Det är sånt som också skapar en känsla hos publiken, som du var inne på.
Så är det ju också en ruggig förnedring. Det var som att de tog in 9B. Alla fick vara med och spela typ. Och i Göteborg kom inte åt dem ändå. Alltså det var ju otroligt. Alltså förnedring egentligen på det sättet. Men det är ju så här man måste göra i Malmö. Få in de här unga, köra. Man visar ju också att liksom, de har ju en av Sveriges bästa akademier. Fast aldrig riktigt har visat det, om jag ska vara ärlig. De har ju visat det på det sättet. De har ju sålt utan att vi har fått sett dem. Men vi vill ju se dem också. Och nu får vi göra det, och jag drömmer min hopp av Hökan egentligen in i mitt fält, där han får springa på kanten och springa rakt in i nya mål på en gång och sådär typ. Så att det finns ju så otroligt mycket i det där som jag tror att Filip Öhlund kommer få ordning på, vilket gör att jag tror att Malmö med det här omtaget kommer bli att räkna med igen ganska snabbt.
Axel, nu när vi har det där, hur många egenfostrade spelare hade de på plan, alltså både start och inbytta, om vi räknar?
Jag blir för mig att jag läst 6, men med reservation för att det kan vara tokigt.
Kan stämma.
Med inhoppar också.
Ja, men precis, det är ju där vi får ju såklart inhoppar också. Det jag tycker om med Malmö, jag känns som att det är någon, på något sätt nu en ganska tydlig bild vad man vill göra och en självklarhet i det. Vi vill satsa på våra egna spelare liksom. Sen såklart finns det ju, vissa är bättre än andra liksom, men man måste, för att veta om som Billborn sa, vi får se om man kan simma. För att veta om de kan simma, det blir ganska svårt att veta om du inte ger dem en ordentlig chans att visa att de kan simma. Så jag gillar det man med.
Angående Månsson då, ska vi säga, som fick chansen i Göteborg, 16-åringen, fick chansen på mittfältet.
Ja, precis. Han fick chansen här, och sen om Alfons Borén, som också är en blåvitt, en ung spelare som är 18 eller 19, får chansen mot Hammarby också. Så det är inte så att man kan utvärdera den unga killen Månssons insats efter det här. Springer runt 16 år, Malmö på bortaplan, blir tagen i paus i det här läget. Det är inte så att man ska tänka att det här blev bra eller inte blev bra. Jag tycker inte att han var sämre än någon annan, men där jag är mer besviken på att de andra spelarna, äldre spelarna, inte bär upp den killen så han får skinna.
Ja, jag tycker man kan tycka vad man vill om det. Min fråga blir så här, hade ni räknat in potentialen som om han hade spelat som 7 egna produkter eller?
Ja, det hade vi väl. Det var väl en egen produkt.
Men det blir det väl någonstans.
Ja, men nu fattar vad jag menar. Nu satt ni och plockade in 17, 18, 19, 20-åringar och så glömmer man bort den här 49-åringen.
Nej, Robin Olsen är väl mer.
Ja, exakt. Du ser. Man håller på sådär. Men att, ja. Nej, de är på rätt väg. Det kan vi gå vidare med.
En annan snackis, en annan rubrik från den här veckan är ju utan tvekan domarinsatsen i Västerås. Vi såg den situationen när vi hade matchen Malmö-Göteborg i pausen där, och ni bara garvade när Oskar Jonsson då dömde straff för Västerås i den här situationen när Baggesen kommer in med dobbarna för egentligen och träffa Igonen som får varning och det blir straff till Västerås och Läderfogd sätter dit 1-0 och Västerås vinner sen den här matchen. Det har varit mycket snack om det här efteråt. Jag sa att domarchefen Stefan Johansson var ute nu och sa att det där blev inte bra. Han vet om att det där var fel och så vidare. Men om vi börjar med just den här situationen, när ni har sett den fler gånger nu efteråt, vad känner ni, vad tycker ni, Alec?
Jag började skratta igen men när jag såg det där, för Nordin var ju upprörd på riktigt och började skrika att det där är ju rött kort och vad händer typ och sådär. Och jag tänkte att det är klart att det blir det. Och sen ser jag när Oscar kommer, som jag för övrigt håller väldigt högt som domare måste jag väl säga, svänger upp och drar upp kortet till målvakten som har en fotsura i bröstet, armen hängande och får gult kort. Alltså det är så konstigt beslut så det går knappt att ta in. Alltså, jag har sagt det förut och jag säger det igen. Vi hade aldrig spelat klart om jag hade varit tränare i Degerfors i det läget. Vi hade bara, ja, då går vi av banan typ så, för att så här får det inte gå till.
Ja, jag läste vad Johannesson hade sagt. Han måste ha blivit felciterad eller? Att det ska bara vara ett gulkort.
Ja, just det. Han sa att det var gul. Jag reagerade också på det. Alltså att det var gul. Du var inne på att det skulle vara rött.
Finns det något klarare rött?
Nej, det är bergrött. Men jag tror så här. Tror inte du, Nordin, att det är så här att det är ju jättefel domslut och sådär. Skulle det också vara rött, då är det ju liksom, det finns ingen heder kvar i kroppen typ, utan han måste säga gud för att det ska bli tona ner det lite i alla fall liksom.
Ja, kanske, fast jag ändå, Johannesson brukar ju ändå vara jäkligt tydlig och rak sådär. Det känns som att han måste ha blivit felciterad. Han kanske bara sa kort i det här och inte sa gult eller rött på något sätt. Men jag har också sett att det är fler folk som har tyckt att men det kanske inte är rött kort, eller det kanske inte ska vara, eller kanske är korrekt för han är först på bollen. Då börjar jag fundera vilken sten har de sovit under? Att de börjar snacka om först på bollen när det är borttaget för jag vet inte hur länge sedan. Först på bollen, det handlar väl om kraften, farten, vart du har ditt ben och om det är utsträckt eller inte. I det här fallet är ju allt är ju rött. Du kan ju ta det på fyra olika, vad ska jag säga, på fyra olika parametrar i det här rött kort.
Några du inte behöver övertyga, Alec, eller Nordin, det är ju Degerfors-spelarna, för det var ju rugga citat efter den här matchen till Värmlands Folkblad bland annat då. Netabay sa att det är det sämsta jag varit med om, det är så dålig nivå så man knappt vill komma till matcherna. De får stänga av mig om de vill, men inför VAR eller lägg ner allsvenskan, punkt slut, sa Netabay till Värmlands Folkblad. Hårda citat, tydliga citat som antagligen Stefan Johannesson inte gillar. Vad tänker ni om att han var inte den enda i Degerfors som gick ut väldigt hårt efter det? Och man förstår ju såklart frustrationen, men vad tänker ni om det han säger?
Får tänka att de vill ha en straff mot Malmö också, en hands som inte kommer, och det är såna här saker som det läggs på liksom, och det måste man komma ihåg i det här fallet, att Degerfors kanske tycker att de är förfördelade en hel del matcher. Och det här blev liksom droppen, om man säger. För att om det här hade varit det enda de har liksom fått emot så här, då skulle de också till och med kunna garva lite att herregud vad fel det här blev liksom. Men det är så många bitar som har gjort att till slut så går det inte. Och när en spelare går ut och till och med säger att vi måste ha VAR typ, som alla supportar på kortsidan tror att ingen spelare vill ha det, för att de inte säger det utåt, fast de säger det till oss bredvid, det vet ju ni också. Men de är anställda av föreningen som har tagit årsstämma beslut på att man inte ska ha det och sådär. Så de får inte ens säga det. Och det gör de ju inte heller. De är smarta liksom. Men det är många, många, många som kommer till, speciellt till mig idag som har förespråkat det här länge, att det går för fort idag. För att man kan tänka så här på den här situationen. Det är ju att mitt back har boll i Västerås, sätter en rak djupledsboll där Oskar förmodligen är någonstans till vänster om mitten, och de möts i en krock och bollen går åt till höger och båda lägger sig, att han kan tro att han var mycket tidigare med att ta bollen åt sidan och sen då att det blir straff. Men vad gör då assisterande där borta, som måste ju bara kliva in och säga att nu är det över liksom, för att det går så fort idag att det kan bli så här. Ni vet ju att det var någon gång på Ullevi också, kommer ihåg den ordet när vi skrattade som fan, när det var någon som gick in, jätteful tackling som det är rött kort på, men det blir en andra som får gult och han ligger helt skadad. För att ibland går det så fort att de missuppfattar hela situationen.
Det var Tordason och Buhari i Elfsborg.
Stämmer. Och det är ju liksom det är ju något liknande det här faktiskt.
Ja, men så här, om jag ska gå till vad Netabay säger det här med VAR. Jag har inga problem med att spelare eller Alexén eller vilka det är nu som vill ha VAR i svensk fotboll. För mig är det fine, men att du ska förespråka VAR och sånt här när det passar dig, det gillar jag inte. Varför säger man inte det när det bara är helt vanligt, när du har gjort misstag eller vem det än är, att prata med dig öppet, utan nu blir det för att det drabbar dig, och då finns det ett hjälpmedel i det här som du ska gå på. Vi ska ha det här på grund av att det drabbar dig här och nu. Det är jag mer för så här. Ja, det kan jag inte riktigt ta på allvar, om ni förstår hur jag menar.
Men det var ju så VAR kom till, Nordin, att alla storklubbarna gick ju in och la sig lite mjukt i ett straffområde, så fick de straff och så vann de med 1-0 mot Lecce borta i 93 minuten, och alla tyckte synd om Lecce, det är sånt som händer, det var synd att domaren var så dålig. Och sen när de kom till Champions League-matcherna och inte fick de där enkla, och kanske till och med fick emot sig såklara grejer, då började de direkt säga, vi måste ändra på det här, du måste rätta till det. Det de ångrar idag i storklubbarna är ju att Nu får de ju inte lika mycket liksom så att de bara kan gå in och lägga sig längre, utan det måste ju liksom skrapas fram. Och det är klart att de får fördelar ändå. Jag säger ingenting om det, så kommer det alltid vara. Men det är inte de här solklara nu att man bara går in och lägger sig. Och jag är för var på det sättet att när man ser en repris och kan se det här är fel, det är de jag vill åt framför allt. Vi behöver inte se 7 repriser, vi behöver inte ha olika vinklar. Vi ser en repris och så säger man, herregud, det här har varit fel, nu gör vi så här istället. Det är de jag vill åt.
Folk är säkert trötta på VAR-diskussionen, men jag håller inte alls med dig, Alec. Jag tror att det skulle bli alldeles för negativa konsekvenser. Även om vissa, en hel del domslut skulle bli rättade, så tror jag att de negativa konsekvenserna skulle överväga de positiva. Och liksom hela känslan kring sporten fotboll förändras, tycker jag, efter att ha sett VM, inte minst. Jag tycker fortfarande. Vad tycker...
Jag håller med dig också. Degerforsarna är jättenöjda med det här. Det hör till. Det är lite charmigt.
Men domslut. Det har ju tagits fel domslut i alla tider. Även om du säger att det går snabba. Det har väl, alltså, så är det väl. Vi vill ha en perfekt sanning hela tiden. Vi vill ha att liksom... att det ska vara, att allt ska vara korrekt hela tiden. Det, jag vet inte. Jag, för mig är inte det fotboll. För mig är fotboll här och nu.
Inte, fan vad jag gillar det här.
Du får inte korrekt med VAR heller, Axel. Vi kan sitta på 7 repriser. Så vad är det du kämpar emot? Alltså, var det därför du satt med kartan bredvid mig och inte kollade på GPSen för att du ville köra gammeldags med liksom en hel karta för att inte använda de nya grejerna? Det är liksom bättre att köra, för det kan ju bli fel med GPSen också, så det är bättre att köra med kartan ju.
Ja, nej, det var inte därför. Men nej, jag tycker inte att du säger också, det blir ändå inte rätt och du ska vänta och det här med att folk ska fira ett mål, vad var det, Norge mötte England var det väl, man firar ett mål och sen en stund senare, du gör ett mål i VM och så här, du har inte gjort mål i VM längre. Jag vet inte, du tappar allting. Det blir liksom en... det blir ingen Guds hand. Det blir ingen Zlatan armbåge som ger Rasmus Hjelm möjligheten att göra 4-4 mot Tyskland. Det finns liksom inte... Det jag fattar att det är de bästa i slutändan som tjänar på VAR. De bästa lag. Man vill att de bästa lagen ska vinna. Och så vidare. Och för mig är inte det fotboll. För mig är fotboll det som händer i stunden. Det tas ett beslut. Det blir känslor och så vidare. Men jag ser inte att VAR påverkar mitt fotbollsintresse i alla fall.
Det här är ändå en jäkla grej som vi har fått fram och jag är glad här uppe i sängen. Det är att vi fick Axel att börja ha åsikter, Axel. Så man vill tjata på dem på den där bilen. Säg nu grejer, det här är en podd, Axel. Sluta vara nyhetsmorgonfin hela tiden, kör nu. Och nu fick vi fram det här, va?
Ja, äntligen. Man skulle också kunna tro att han håller på någon stor lag också med tanke på det han sa. Men det kan vi ju skita i och kolla upp.
Det är inte min uppgift att tycka, jag inser det. Men när det gäller VAR så är det så att
de ska... I det här formatet... I det här formatet ska du tycka. Klart som fan ska jag det. Kör bara ut. Du har ju fina åsikter här, ser jag. Eller hör jag, skulle jag säga.
Ja, men vad står du då, Nani?
Jag är faktiskt... jag var emot VAR. Ganska mycket emot. Sen så började jag ändå snegla lite mot VAR. Men sen efter det här VM, då har jag gått tillbaka. Om jag var emot VAR innan, då har jag gått ännu mer tillbaka. Att jag är emot VAR på grund av... alltså, det som fick mig typ att rycka av mig tröjan... eller dras under tröjan, det var Egypten-Argentina. När du helt plötsligt ska gå tillbaka 17 sekunder för att ta en frispark. När de har gjort 2-0. Och det var någon mer match, nu kommer jag att ihåg i huvudet, där det var blåser för offside. Då bara, en gubbe bara försvinner i VAR i målområdet. Som var sådär. Det blir fortfarande fel. Det irriterar mig något enormt. När vi ska stå och vänta i 5 minuter på grund av en tånagel, är det offside eller inte. Samtidigt som i vissa lägen där med hörner och grejer har ju gått jäkligt fort. Som har varit positivt. Men efter det här VM måste jag säga att det har varit fullständig katastrof. Och för mig har det har fått mig att tycka ännu mindre om VAR än vad jag gjorde innan.
Just den här situationen, tycker du att det var frispark nere i hörnet till Argentina eller?
Men Alex, det där
ja, men
måste
kan du bara svara på den frågan?
Okej, det kan vara frispark. Det behöver inte vara frispark.
Vänta. Säg
rycker
det.
Honom
var det frispark eller inte?
Jag skulle kunna säga 50-50. Han rycker honom lite i axeln, eller? Men vad fan, du kommer aldrig bli ett fotbollsmål.
Ja, exakt.
Om vi ska gå tillbaka, då kan aldrig bli ett mål.
Jag läste regelboken. Man får trampa på den andras fot om man en gång per match, om man bara liksom gör det lite lätt. Den regeln, jag hittade den faktiskt. Det är helt rätt.
Ja, men det är klart att jag... Nu var jag bara irriterad på var. Det är klart att det är frispark i den. Men det är fortfarande i offensivt... eller vad ska jag säga? Utanför defensivt straffområde. Så tar det 17 sekunder. För att du ska göra mål. Så det här, det är sånt som får mig att börja bli. För att... Alltså, vi kan ju hitta frispark varenda gång, Alec. När varenda gång det är mål så kan vi hitta en frispark någonstans.
Vi kan börja spela tv-spel. Alltså börja spela tv-spel istället. Där blir väl aldrig någon fel domslut eller någonting. Där får ni helt det perfekta.
Jag har hört Nordin. Jag har hört Nordin när jag på domarna när de körde NHL och grejer. När vi åkte i bussar på borta matcher så att det var utvisningar högt och lågt.
Du gillar väl lite fullspel och lite spelare som vinner fördelar genom att vara lite fulla. Du får ju bort det. Alltså det måste ju bli resultatet av vad. Du får ju bort den delen. Utan allt blir väldigt korrekt och sådär. Och jag fattar inte riktigt att du tycker att det kommer gynna de mindre lagen på sikt. Det säger inte jag. Jag tycker tvärtom att det måste gynna de stora lagen.
Jag kanske kan få Axel att ändra sig genom att bara säga ett namn i det här. En av dina favoritspelare, eller kanske en av dina hatspelare, men någon som du alltid har pratat väldigt gott om, är Vinny Jones. Han hade ju fått fängelse efter varje match med VAR.
Han slutade också spela när det blev 21 kameror på matcherna. Han sa att Sky Sport förstörde min karriär, så att det är helt rätt. Men det var mycket hårdare på den tiden, det var mycket ärligare, rakare, det kunde smälla upp på ett annat sätt. Så nu är det ju mer fusk och små grejer och så här som har gjort att när jag har tränat guys, jag har tränat Örebro, jag vet vad det har betytt grejer. Och du vet själv, Nordin, när vi mötte Malmö borta en gång, vad domaren sa när de gav en frispark fast som skulle vara till oss men som blev för dem utanför straffområdet. Lyssna, vad ska jag göra? Jag måste ändå ge dem någonting, typ så här. Det är så här det är. Vi är människor, alla är människor. Jag säger bara så här, hade jag tränat ett topplag, storlag, så hade jag absolut inte heller varit förvar. Det är så bara.
Du tror att det hänger jag faktiskt inte med på, att storlagen, för min, som jag ser det, så är det ju storlagen som kommer tjäna på VAR.
Nej.
Att det är de bästa spelarna och de bästa lagen som har störst vinst av det.
Noll chans att det kan bli skräll om de bara kan gå in och lägga sig lite mysigt i straffområdet, så är det straff och sen så tycker man att det är lite charmigt, det blir fel här nu, men nu gjorde Real Madrid 2-1 i 94 minuten för att det var så här. Den har vi sett tusentals gånger, Axel, tusentals gånger, men man har aldrig sett tvärtom.
Men om vi säger så här då, om man har, vi har ändå följt allsvenska jäkligt nära och sådär. Om vi ska ta ett lag som har blivit jäkligt bortdömt i mångt och mycket. Det är flertalet straffar de skulle ha fått som inte har fått och lite mål borttagna och sådär. Det är AIK i det här fallet och det är ett stort lag, Alec. Så jag tror om man frågar dem så hade nog de tjänat på att ha VAR. Eller har jag fel här?
Nej, du har rätt där. För att det kan också bli så här. Jag har ju folk runt omkring mig som just använder det här som ett exempel då, att man ska visa att man inte viker ner mot de stora så att det blir tvärtom effekt. Är du med? Att det går åt det hållet istället. Om det är AIK eller något annat, det kan vara så att känslan är så. Vi kommer inte reda ut någonting idag på det här. Och jag säger att VAR är definitivt inte perfekt. Men som jag sa, kan man se en sak på en repris? Snälla, kan vi inte bara lösa det då?
Ja. Det får väl bli slutord här, men varken jag eller Nordin är väl superimponerad av den här lösningen. Men vi får ta det här på nästa bilresa, Alex, så får vi reda ut det här lite mer när vi åker där lugnt och behagligt och diskuterar den här frågan.
Ja, upp med den där kartan då nästa gång vart vi ska åka. För att inga jävla nymodigheter nu med GPS och sånt, för det kan bli fel där, vet du.
Jag lovar, jag ska ta med kartan nästa gång. Innan vi avslutar, hörni, varsin grej från den allsvenska omgången som vi inte har nämnt. Det behöver inte ha med match att göra, eller det kan vara en transfer eller någonting som ni har hajat till på lite kort här. Nordin, du börjar.
Isak Bjerkebos mål mot BP.
Folk som säger att det där bara är flyt och sådär. Det kan man väl tycka när det sitter precis och sådär. Men han skjuter ju med den tekniken. Men det är många som säger att han träffar fel på benskydd och grejer. det där är ju inte så där ett inlägg som går in i bort, utan så här, han försöker ju skjuta så som det blir, tycker jag ändå. Så att, ah, herregud.
Det är ett helt galet mål alltså.
Ja, det är det. Det är det.
Blir han kvar då? Förlåt, blir han kvar i serien, tror ni, efter sommaren?
Ja, jag har trott hela tiden att de kommer sälja en av dem. Men desto mer jag tänker på hur Sirius jobbar och allt där, så finns det en stor risk att båda två faktiskt försvinner.
Både han och Robbie Ure alltså.
Precis.
Ja, jag väljer glädjen då, som vanligt. Det är ju guys. Det är så att han vinner med 1-0. Margim, målvakten. Margim, herregud vad bra han är. Ja, vad bra han är. Det är otroligt. Men, då blir man lite glad när man läser det nu att Vasic är på väg dit. Att det är smart värvning. Man har tagit Kolander också. Man kommer ta Oskar Johansson Källa, sig ganska säker på nästa år också. Gais sätter inte en fot fel sista 5 åren. Alltså det är ju helt imponerande. Alltså.
För jag tänkte på det här, like, faktiskt också när jag såg tabellen innan, bara noterade 5:e plats på Gais. Jag minns i början här, vad var det, de fem, sex första? De mötte Vann när vi pratade om, liksom, och de, alla de här skum hade så otrolig otur med skador och så vidare på Holmén och på Gustav Lundgren och så vidare. Och så är de nu på en 5:e plats helt plötsligt. Det är imponerande av Fidde Holmberg och gängen, måste jag säga.
Älskar försvarsspel. Slänger sig med huvud före och täcker. Tar i bröstet. Sätter signaler på att vi ska kriga. Man kommer inte till Gais och är finlirare. Man kommer till Gais och gnuggar. Man jobbar hårt. Det är så man får också hjärtat från supporterna. Tröjan ska, det ska rinna ur svett. Då är det helt okej, okay, hur det än blir och allt sånt där. De har satt allting rätt. Jag är så jäkla imponerad. På min tid, och liksom så här, Della Gais-uttrycket, då hade det dykt upp nu. Gais har spelat med 2 spelare utan arbetstillstånd. De har spelat med en spelare som har haft 18 varningar. De kan inte betala den här räkningen. Och så här, typ. Allt det där skiten, allt det där som har varit förr i tiden är ju borta. Det är inte en fotfel på 5 år. Jag är så jäkla imponerad och så jäkla glad för alla gaisare runt om i Sverige och Göteborg och grejer, att de får vara med om det här liksom, från allt i backel de har haft och lidandet som de har haft i många, många år. Jag är så jäkla imponerad alltså.
När vi pratar om i det här programmet och pratar om tydlighet, spelare vet vad de ska göra. Jag tror att du kan ta en dyngrak Gais-spelare ute i Smögen som har krökat en hel natt. Ge honom en örfil när han vaknar och frågar vad ska du göra i den här situationen, så vet han. Det var allt, hur du än ser Gais, vilka spelare den är som spelar. Du har Lundgren, gå bort, Holmén går bort. Så kommer nästa spelare in. Du tänker, är det där Lundgren eller vad händer? För det ser exakt ut på samma sätt. Sen är det såklart inte samma flärd och inte samma kvalitet i de avgörande lägen och det här. Men det är Gais. Du vet exakt hur Gais kommer se ut vecka in, vecka ut. Och det är för mig fotboll. Det är för mig en välfungerande förening. En tränare eller en tränarstab som tränar på sitt spel dag in, dag ut. Så är... Jag tänkte nu kommer de ryka. När deras 2 bästa spelare försvinner. 2 i alla fall... offensivt bästa spelarna försvinner. Jag såg det var panik i Fiddes ögon när man träffade honom. Det var inte samma Fidde som han är van med att se. Men ändå, bara samlar ihop krafter. Vi gör det vi alltid har gjort. Vi krigar på. Det här kommer bli bra. Vi utvecklar de andra vi har. Och det är precis det de har gjort. Vem trodde att de spelarna som skulle ersätta skulle komma in och vara så här bra? Frosty liksom. Där vi alla såg. Alltså det här kommer inte räcka. Men helt plötsligt, kolla. Det är otroligt alltså.
De var ju för kort på centralfält och så går Holmén sönder. Och så ser man Torkelsson som gjorde 3 inhopp förra året. Och tänkte man så här, ingick han i någon jävla deal? Att man fick med han på köpet bara? Eller var det frågan om typ? Och sen i år, han är hur bra som helst. Avgjorde nu mot Elfsborg, har gjort en hel del mål. Ser ut som en helt ny spelare. Ett helt års jobb i Gais alltså. Nej, det är så jäkla imponerande. Alltså fan, det är otroligt alltså, vad bra de är. Alltså.
Där har man en topp miljö i Sverige för utveckling av spelare. Hade jag varit en ung spelare eller tänkt, okej, nu behöver jag för min karriär ska ta lite fart, behöver utveckling. Finns ingen bättre miljö i Sverige, uppenbarligen. För varenda spelare som går dit är bra. Även om man tänker, vad ska de ha med den här till? Det är ingen bra spelare. I Gais ser ut som en jättebra fotbollsspelare. Det är sjukt imponerande. Bara lyfta på hatten.
Inte satt en fot fel på 5 år, sa Axén. Och det påminner jag om er två också. Vi ska ta och släcka ner den här podden nu. Axén, Gassic, vilken insats även den här bollklubben. Vad ska ni hitta på nu då?
Rakt ut i spinaten ska jag. I sommarstället.
Åh, vad trevligt. Vad gör du då när du kommer dit?
Det första jag kommer göra är att sätta in min robotgräsklippare som har varit på lagning. Och sen så ska jag byta om till morgonrock, kliva ner, ta ett dopp och sen kliva upp och jobba lite.
Gud vad härligt. Eller, ja.
Min favorit att sätta tänderna i Axén, Lina, hans fru alltså. Du får väl ut och jobba lite i den här trädgården och få ta på sig de här handskarna, trädgårdshandskarna. Det gillar jag. Så jag ger det. Jag ropar ut ett fint hej till Lina här, måste jag säga.
Hon står och skrattar i köket här.
Ja, det var det du menar med jobbet. Jag tänkte att det var därför jag var lite tveksam. Ska du jobba ännu med det? Men du jobbar i trädgården alltså.
Ja, låter jag mina gröna fingrar få jobba lite.
Det är en bild man vill se. Alltså. Ja, vi får be Lina plocka en bild här och skicka till oss. Vi får ta del av vaccin ute i trädgården alltså.
Ja, det är super faktiskt.
Härligt. Nordin, vad gör du? Vad blir det nu?
Mina barn är redan i poolen så jag ska väl dit. Så kommer väl massa av deras kompisar hit idag. Så jag får vara grillmästare.
Ja, där är du fin alltså.
Och barnvakt.
Där är du.
Det blir inte mycket mer än en grillkorv kan jag säga.
Och du då, Axel, ska du springa runt och leta raukar fast du är på ölen?
Ja, nej, det ska jag inte. Jag ska ut och försöka parera saker här. Jag tycker jag har hört långt bort där att min dotter har skrikit nu en timme. Så att det här kan bli rysa. Det blir antagligen en mardröm. Men vi biter ihop och tar sikte på bollklubben som är tillbaka igen på torsdag. Det blir härligt att se då också. Njut nu av lite ledighet och ut i trädgård med så hörs vi. Ha det gott!
Tjena!